Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Jag sitter i Oslo med en läkare som sedan 2006 har ordinerat sina patienter lågkolhydratkost, vilket är otroligt intressant. Och det är alltså en läkare som går faktiskt mot strömmen. Och hon har bland annat skrivit en bok som heter Bevisen frisk med LCHF. Och det är Sofie Hexeberg. Och tusen tack för att du tog dig tid med så kort varsel.
Det är bara hyggligt.
Du får göra en lite längre presentation än jag gjorde av dig. Vem är du?
Ja, jeg har vært opptatt av kosthold siden jeg var i tenårene. Da var det kalorier det gikk på. Jeg var slank, men det var alltid et kilo som skulle av. Etter hvert så ble jeg mer og mer opptatt av kosthold og helse. På medisinastudiet så lærte vi jo mye om at fett og kolesterol var farlig, og da skydde jeg det som pesten, så jeg tenkte at det tryggeste da var å bli vegetarianer, for jeg hadde ikke lyst på hjerteinfarkt. Så jeg var vegetarianer i 15 år og leste litteratur som støttet opp under det. Og da blir man litt smalsporet, for å si det sånn. Så kom jo internett, og det dukket opp nye ting, annen litteratur, og jeg leste, som øyet ble stort og vått, om at mange terapeuter som hadde erfart at pasientene ble friske av veldig mange forskjellige sykdommer når de gikk på lavkarbokosthold. Så jeg tenkte, dette må jeg prøve. Det hørtes fysiologisk veldig riktig og bra ut, så jeg prøvde på meg selv. Litt vanskelig start, for jeg gikk jo på en skikkelig høykarbo-vegetarkost, så det å gå rett på LCHF 20 gram, det var Atkins jeg prøvde da, da ble jeg veldig dårlig, men jeg prøvde noen ganger, og så trappet jeg gradvis ned, og så over på lavkarbo. Og jeg følte meg veldig bra på det, mer energi, mer stabilt humør, mer rolig mage, ikke den oppblåst, det kjentes veldig bra ut. Så begynte jeg å behandle pasienter med dette. Jeg startet jo hos Fredrik Lindberg, som han var jo mer sånn glykemisk indeksklinikk. Men jeg startet der og lærte masse av han, og så etter hvert så startet vi egen klinikk som vi nå har i Sandvika. Og alle de erfaringene som andre terapeuter har hatt, det oppdaget jeg jo. Altså ikke bare at man gikk ned i vekt, med blodsukker opp stabilt, blodtrykk gikk ned, folk ble kvitt masse inflammatoriske sykdommer, bedre hud, hår og negler, hormonelle forstyrrelser. Altså jeg opplevde alt det jeg leste om, og helt fantastisk, og det kommer stadigvæk nye ting. Så derfor så, ja.
Då har du såld på det.
Ja, det var helt rätt, ja.
Så det var egentligen mycket ur egna erfarenheter som du började ordinera dina patienter också, den här kosten.
Ja, alltså jag har ju läst massa böcker och massa litteratur, och på något sätt så baserar vi oss på följande. Det är på något sätt, var kommer vi ifrån? Vi kommer från naturen. Vi har ju varit jägare och samlare i lång tid för vi började med jordbruket. Og da levde vi jo på naturlig kost som fantes i naturen. Og der har gjort masse undersøkelser på 1900-tallet av personer, som, altså naturfolk som levde på denne type kost, og de var jo friske. De hadde ikke fedme, diabetes eller leddgikt og kviser og depresjoner. De var friske så lenge de levde. Og det er liksom utgangspunktet da. Det er den maten vi er genetisk tilpasset å spise, så det er den optimale kosten, tenker jeg. Og så må vi pakke den inn i en naturlig, på en måte, moderne livsstil da. Og så baserer vi oss da på ren fysiologi. Det er mange kjente fysiologiske, biokjemiske mekanismer som forteller om blodsukker, insulin og hvordan betennelser kommer frem og så videre og sånn. Og det står i alle bøkene. Vi lærer det de første årene på en måte på medisinstudiet, men når vi er ferdige med det og går inn i klinikken, så er det piller og kniv det går i på en måte. Da har man liksom glemmer med den side, og så er det bare reseptblokk. Og så er det jo så fysiologi, biokemi, det bruker vi mer og mer, og der står liksom det alt sammen. Gamle studier har dokumentert masse av dette her, og vi baserer oss da på egne erfaringer, pasientens erfaringer, andre terapeuters erfaringer, og vi baserer oss på all den nye litteraturen som kommer, som støtter opp under det vi holder på med. Det går jo mest på fedme og diabetes, det er jo mest der det ligger foreløpig. Det er ikke så mye studier på inflammatorisk tarm og besterev og alle de samme tingene, men de kommer nok etter hvert. Det står på de store tingene, fedme- og diabetesstudiene, og alle studiene støtter opp under dette. Fettstoffen i blodet blir bare bedre og bedre, jo mer fett du spiser, jo mindre karbo du spiser. Og så en annen ting, når vi har behandler pasientene våre, så har vi veldig fokus på naturlig mat laget fra grunnen. Det kjempeviktig. Så du kommer veldig langt med det, selv om du ikke går på ekstrem lavkarbo, at det naturlig mat laget fra grunnen. Det veldig fokus. Media fremstiller dette bare som egg og bacon og fløte, men det veldig feil. Vi spiser jo masse grønnsaker, bruker bær, ikke sant? Helst grass-fed hvis vi får tak i det, beef og så videre. Så det blir jo litt for de mest spesielt interesserte, men noen tar den helt ut. Og jo sykere du er, jo viktigere er at kosten er så optimal som overhovedet mulig. Ja.
Mm. For det var også en tanke, det du var inne på det siste. Får alla samma kostråd, eller är det lite individuellt anpassat efter patienten?
Det är individuellt fordi alltså någon tåler att spise en grovbrödskiva om dagen utan att det gör någonting, ikke sant? Men har du overvekt och problem med blodsocker så bör du ta det mest möjligt, holdt jeg på å si, karbohydrater och stivelse och oljig mat. Men de som tåler det fordi de bare går og svinger på blodsukkeret, de kan godt spise litt brød, men de må ha mye smør og mye pålegg, de må ha høye smør på sånn at blodsukkeret stabilt. Så man trenger jo ikke gjøre det mer radikalt enn man må, holdt jeg på å si. Så det er individuelt. Også det som vi har blitt mer og mer opptatt av de siste årene, det er, vi anbefalt alle lavkarbo. Lavkarbo inneholdt mye meieriprodukter, ikke sant? Feit, melk, eller fløte, eller rømme, og creme fraiche, ikke sant? Men så var det noen som ikke ble friske, og vi hadde forventet at de ble friske, og de hadde matintoleranse. Sant? Vi hadde fjernet korn, for de fjernet brødet sitt, så det var greit, men så er det noen som har intoleranse for melk, melkeprodukter, kumelk. Og da, vi har begynt å ta en del tester, så vi tar sånn matvareintoleransetester, hvor man altså lager antistoffer mot forskjellige proteiner i mat. Og da, så veldig mange, så det får man ofte positivt på melk. For eksempel så er det noen som ME, de er veldig trøtte, fibromyalgi og dårlig energi. Fjerner alt som er laget av melk, så plutselig så våkner de til livet. Så det der er det, matintoleranser er noe vi jobber mer og mer med. Mm.
Jag hade ju själv högt blodtryck för 1,5 år sedan och du är ju inte rätt person att fråga då, men kan du förklara för mig varför inte mina läkare sa att jag skulle äta lågkolhydratkost? Varför gör inte alla läkare det när det finns den här nya forskningen? Har du något svar på det?
Ja, nej, det är för att de har inte lärt det. Vi lär ju väldigt lite om kosthåll på studiet. Det som de på en måte får informasjon om, det er jo stort sett det som de får fra legemiddelindustrien eller de store konferansene, men det er jo legemiddelstudier, det går i alt sammen, så de får ingen informasjon om det. Og hvis de hører litt om det her og der, så tar det jo veldig lang tid før altså, solen var, eller jorda var flat veldig lenge, så lang tid med ny kunnskap får integrert i alle legenes tro och tanke, ja.
Just den jämförelsen har jag hört förut, att när alla trodde jorden var platt så tog det en lång tag innan de förstod att jorden var rund. Så det är lite samma nu, paradigmskifte.
Ja. Mm. Och så kan du se de rådene på Ernæringsinstituttet och så vidare, ikke sant? De snackar ju den gamla läran hela tiden och de förhåller sig till det. Men det är klart det är ju en del läkare som får patienter som har varit hos oss tilbake til seg. Og hvis de har gått ned 20 kilo, kvitt diabetes, blodtrykket falt, og de har kvitt hele fibromyalgien, og i tillegg, hvis fettstoffen i blodet er bra, da begynner de å liksom, wow, dette var noe, da begynner de å bli litt overbevist. Det er veldig forskjell på legene. Noen er veldig negative, uansett fett er farlig, uansett om de har fått aldri så mange gode effekter, mens andre er liksom, å, dette var spennende, det har jeg lyst til å prøve på meg selv, for jeg har også høyt blodtrykk, leger er jo også syke.
Precis. Går det att förklara enkelt för oss som inte är läkare vad det egentligen är som händer i kroppen när vi äter lågkolhydratkost? Vad är det som gör att många, kanske de flesta, blir friskare av den kosten?
Ja, för det första så är det ju att vi då har fokus på naturlig mat, inte halvfabrikat, helfabrikat, massa kemikalier, e-stoffer och så vidare. Det är väldigt viktigt. Och så har vi det att vi har stabilt blodsocker, så det när blodsocker svingar voldsomt, det har många effekter, både när blodsocker är högt och när det är lågt. Det påverkar hormonen i kroppen bland annat. Och så detta med blodsocker och insulin är jätteviktigt i förhåll till fedme, för exempel, i förhåll till diabetes, i förhåll till blodtryck också. Det är det ena fokuset, och så är det andra fokuset, det är fett man spiser, alltså typ naturlig kost, altså den man finner ute i naturen, der er inntaket av omega-6-fettsyrer omtrent dobbelt så mye som omega-3. Og da holder man en likevekt i forhold til betennelse. Omega-3-fettsyrene hemmer betennelse, omega-6 fremmer betennelse. Hvis det en balanse der, så alt vel. Men på en måte norsk og svensk kost omtrent 15 ganger så mye omega-6 som omega-3. Så selv om man spiser litt tran eller tar omega-3, så hjelper det ikke man får ned med omega-6, for den inflammasjonsdrivende. Og det kan gjelde inflammasjon i tarm, i hud, i muskler, i ledd og så videre. Så det kjempeviktig. Og så har du dette med matintoleranser, som kan gi utrolig mange rare symptomer. Alt fra hjernetåke til depresjoner, altså mentale lidelser, til blodtrykk, kvalme, uvel, altså det meste kan det gi. Så det er flere faktorer her ute og går. Ja.
Så i grunn og botten så handler det förmodligen om att äta ungefär som ja, så likt som möjligt som vi åt för kanske 10 000 år sedan när våra kroppar skapades. Är det det handlar om?
Ja, de skapades ju längre för det, för det att jordbruket kom in i våra liv för 10 000 år i Asien. Ah. Och för det så har ju vi utvecklat oss över flera miljoner år faktiskt, för vi har varit jägare och sankare. Ah, och generna våra har inte ändrat oss sedan vi blev jordbrukare för 10 000 år sedan. I Sverige och Norge började vi att pyttla med jordbruk för 5 000 år sedan, så det är egentligen väldigt kort tid i forhold til vår utviklingshistorie. Ja, så vi må spise i takt med våre gener, for de er altså de samme.
Något som jag är själv intresserad av, som jag håller på med och som jag läser och hör mycket om som ska vara positivt, det är fasta. Är det någonting som ni rekommenderar eller är det någonting du har någon synpunkt på överhuvudtaget, det här med som är så populärt nu också med 5-2 och allt vad det heter, 16-8 och...
Ja, alltså jag har, alltså det som är ju, hvis man, jag tänker alltid tillbaka till var kommer vi ifrån, hur levde vi för? Människan är väldigt gott tillpassad fasta, för det var perioder hvor det inte var något särskilt mat. Och då gick vi och förbrant på vårt eget fett och hade reserver så länge vi hade fett på kroppen. Så det är vi väldigt gott tillpassat och då går vi ju i ketose. Och många märker ju det när de visst de inte spiser, så känner de sig väldigt bra, de har stabil blodsocker, de blir klara upp i huvudet, exakt, och det som är fint med att inte spisa i perioder, det är ju att då får kroppen det har en massa frigjort energi, för det kräver massa energi att ta sig av mat ner i tarmen och omgöra det till energi och så vidare. Så plutselig har du masse energi som du kan bruke til reparative prosesser, reparere kroppen, rense opp og så videre. Så det med faste, altså 5-2, det synes jeg er kjempefint, det er jo denne 5-2-dieten, den synes jeg er litt viktig å si at han som, det har vært mye medier og sånn, og det er jo ikke sånn at de 5 dagene kan du bare spise hva du vil. Han som satte i gang med dette her, han sa jo at da spiser vi lavkarbo, og når vi spiser, ikke sant, de der 500 kilokaloriene de 2 dagene, så er det jo også lavkarbo du går i, for da er det mye lettere for blodsukkeret så stabilt at du får ikke den voldsomme sulten. Så jeg tenker at hvis man skal ha faste over lang tid, så bør man ha kanskje følges opp av helsepersonell, men sånn 5-2, og også kan det være fint for eksempel bare ha sånn, litt forlenget nattfaste, altså hvis du ikke spiser frokost, men faster frem til 12, så har du forlenget. Noen har en spiseperiode bare på 8 timer, så faster de resten for eksempel. Det er også bra, for kroppen får tid til å reparere seg og få litt hvile.
Nu ska jag testa ett nytt ord som jag lärde mig häromdagen och se om du vet vad det är. Autofagi.
Autofagi, alltså det betyder ju att du spiser upp egen kropp.
Ja, och vad jag förstod när den här Henrik Ennart då sa det här vetenskapsjournalisten, så är det att när cellerna inte får bränsle så blir de stressade och börjar att reparera sig själv. Det var ju det syftet han, det var lite som du sa själv nu att kroppen börjar att reparera sig själv. Ja. När den inte får alldeles för mycket mat så här.
Ja, nämligen för då har du mycket frigjort energi som du ellers brukar på fördöjelsen, och fördöjelsen är väldigt energikrävande. Ja.
Kan man förklara det här, när jag misstänker att ni har massor med patienter som då ska gå över till LCHF, och är det inte ofta så att man kan få lite huvudvärk och man kan få lite problem? Och vad är det som händer i kroppen, alltså att blir det, alltså kroppen ställer om till någon form av fettförbränning, är det den processen som kan ge huvudvärk?
Det är lite flera faktorer. Alltså när du, alltså en vanlig norsk kost är cirka 300 gram socker om dagen inklusive stivelse, alltså bröd och potatis för sig det sånt. Så hvis du går ned rett fra 300 gram ned til for eksempel 20 gram på en sånn radikal LCHF, så plutselig etter et par dager så har du brukt opp alt sukker i kroppen, du har ikke mer igjen, og du kan ikke brenne fett, for du har ikke vent til kroppen din. Så for å bli en god forbrenner av fett, så må du gå kanskje opp til 4 uker. De fleste er godt i gang for et par uker, men det tar litt tid. Gjerne helt stabilt i forhold til 4 uker. Så i den perioden så kan du få hodeverk, du kan føle slapp, du kan føle uveldig lite energi. Og det ofte det som står i avisen, begynte å pelse hodet for å bli helt slapp og trøtt, og dette funket ikke, ikke sant? Men det en viktig ting, at når, når blodsukker går ned på SHF, så går insulinet ned, og du blir flinkere til å skille ut væske. Og når du skiller ut væske, så skiller du altså væske og salt. Så man kan få litt saltmangel. Så denne her yrselen opp i hodet kan gjøres bedre ved å bruke rikelig med havsalt, altså maldonsalt, himalayasalt, drikke litt buljong, ta magnesiumtabletter, fordi at man rett og slett mister for mye salt. Mm.
Vi är ju uppväxta med att vi ska ha massa kolhydrater i kroppen för det är det ja. Som är bränslet. När vi slutar äta kolhydrater eller åtminstone äter mycket mindre kolhydrater, vad är det då som kroppen använder för bränsle? Hur förvandlar den fett till bränsle?
Ja, så vi har två energikilder som är viktiga och det är fett och socker. Protein är en dålig kilde till energi egentligen. Så hvis du spiser, altså, og kroppen må ha litt sukker hver dag, men du kan godt spise 0 gram karbohydrater, og kroppen vil lage, leveren lager 30-40 gram sukker hver dag, for at hjernen må ha litt av det. Du må ha litt, men du kan lage det selv. Resten kan gå på fettsyrer, og hjernen, som vi da har lært, må ha sukker. Men det klart, hvis hjernen, hvis du spiser en kost med masse sukker, så vil kanskje hjernen dra unna 120 gram om dagen. Hvis du spiser bare 20 gram sukker, eller 20-30-40, ikke sant? Så må hjernen ha annen energi, og det får en fra ketonlegemer når du brenner fett, når det lite karbo til stede. Så ketonlegemer utmerket energi. Du helt uavhengig av blodsukkeret. Ketonlegemer hjernens superbrensel. Og muskulatur bruker fettsyrene da.
Mm. Det är otroligt intressant. Alltså, ofta så hör man ju lågkolhydrat i samband kanske med diabetes, men vad jag förstår på dig så är det många sjukdomar som ni behandlar med lågkolhydrat. En sak som man hör ibland och som är otroligt intressant, det är cancer just. Vad har du för tankar om det? Lågkolhydrat, finns det en möjlighet i världen att det kan påverka cancer?
Ja, det tror jeg absolutt, men der vi selvfølgelig veldig forsiktige, for vi mener jo, hvis vi har kreftpasienter, så mener vi, ta den ordinære behandlingen du får tilbudt på sykehus, men du kan gjøre dette parallelt. Fordi de aller fleste kreftceller, de lever på sukker, og da trenger vi ikke drive mat de. På sykehuset får man jo glukose intravenøst og så videre, ikke sant? Så på en måte det å holde blodsukkeret lavt er jo kjempeviktig i forhold til å ikke la de vokse og trives videre, ikke sant? Og dessuten så er jo lavkarbokosten sånn vi anbefaler, veldig rik på vitaminer, mineraler, antioxidanter og så videre. Så vi anbefaler det, men som et tillegg til tradisjonell behandling. Jeg hadde ikke turt å si, ikke ta den operasjonen eller den behandlingen og bare stå på kosten. Men det er klart noen velger å gjøre det selv, og det blir opp til den enkelte, men som lege tør jeg ikke å si det.
Nej, det förstår jag. Och ja, alltså, jag skulle kunna prata med dig i 2 timmar, men nu har jag fått ta tid av din lunchrast och jag är så glad för att jag fick göra det. Vi kan väl bara nämna, jag sa en bok som du har skrivit, men du har skrivit fler böcker.
Jag har skrivit 2 textböcker. Den första kom i 2010 och den heter Frisk med lavkarb och Nytt liv med riktig mat. Den är också på svenska. Yeah. Och så var det Bekräftelsen som är en textbok, men så har jag skrivit 5 uppskriftsböcker.
Med recept, ja.
Ja, receptböcker. Och den sista heter Utan mjölk. Och det är för att vi har alla dessa här som vi upptaget som alltså faktiskt må kutta ut allt som är lagt av mjölk för att de ska bli friska. Så det är ett centralt poäng, för det är inte alla som blir frisk på vanlig lavkarbo utan korn. Alltså mjöl eller så. Ja.
Just, men då uppmanar jag alla som vill veta mer om det spännande som du håller på med och dig själv. Att köpa dina böcker helt enkelt. Så ja, tusen tack för att du ställde upp.
Tack ska du ha, var hygglig.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.